nasjonal nøy for en sånn papir, og så denne gangen til vårt samvær her. Når vi nå er samlet inn for Guds ansikt, så skal vi også la Gud og hans hellige ord få være som midtpunktet for oss. Denne søndagen kalles jo også såmannssøndag, og en av de gammeltestamentlige tekstene finner vi skrevet i 5. Mosebok i 6. kapittel. Det er spesielt den andre halvdelen som taler om det å så ut Guds ord. Det tales der om hvordan kristendommen skal gå ifra besteforeldre til foreldre og så videre til sine barn. Og sånn skal det gå fra slekt til slekt. Det var jo sånn at når Moses skriver disse ordene, så fantes det jo ingen trykt bibel. Det fantes jo heller ikke da skreven opp, ikke engang så mye som Mosebøkene. Men alt var jo bare som muntlig tradisjon. Man fortalte til sine barn om de mektige gjerningene som Gud hadde gjort, og hvordan Gud har vært med dem og velsignet dem. Men samtidig også, når menneskene var ulydige mot Gud, hvordan de ble for svak for fiendene, og så måtte de lide og miste Guds velsignelse. Vi leser her fra 5. Mosebok 6. kapittel, de 9 første vers. Og ordene lyder i Jesu navn. Dette er de Guds og loven og de forskrifter som Herren deres Gud har befalt meg å lære dere, og som dere skal leve etter i det land som dere drar over til og tar igjen i det. For at du skal frykte Herren Gud og ta vare på alle hans lover og bud som blir bygd ut deg, både du og din sønn, din sønnesønn, alle ditt livsdag, og for at dine dager må bli mange. Så hør nu Israel, og akt vel på å holde dem, så det må gå deg vel, og dere må øke i tallrike, så som Herren, dine fedres Gud, har tilsatt deg i et land som flyter med melk og honning. Hør Israels, Israel, Herre vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren, din Gud, av alt ditt hjerte, og all din sjel, og all din makt. Og disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innpente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du går. Og du skal finne dem som et tegn på din hånd, og de skal være med minnesetter på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine port. Dette var ditt ord, hellige Fader. Hellige du oss i din sannhet, ditt ordet, evig sannhet. Amen. Når Moses taler disse ord til Israels folk, så var de kommet til grensen av Kanaans land. Gud hadde jo fra gammel tid av utvalgt sitt folk, så vi husker det, ifra Abraham og ifra Isak og ifra Jakob. Og Jakob var jo den yngste av de tre patriarkene. Og vi husker jo når det ble hungersnød, og når Josef da ble sendt til Egypt. Og senere da, når de manglet brød, så dro de jo dit. Og der hadde Gud sett da Josef i en posisjon der hos dem som styrte, sånn at Guds folk fikk et eget område som kalles for Gosen. Og der møtte Guds folk på en helt spesiell måte Guds velsignelse. De levde der i 430 år. Og så kan vi lese om at Gud befalte da til en av sine utvalgte tjenere som hette Moses, at han skulle gå til Farao Och han skulle se att nu skulle den dra ut av, skulle ge den tillåtelse till att dra ut av fällehuset där i Egypten. Men det var väldigt vanskligt för Moses. Moses hade ju som sagt gjort en kriminell handling att man tog en Egypten i järn. Så han antog. Men Gud skärpte han till tjänst. Men Moses, själv han var en mäktig Guds man, så flyttade han. Och så tänker de, vem är nu han att gå till farao och be om specialtillåtelse, så ett så stort folk. Man regnar Israels folk då. Ja, i Bibeln står det att det var 600 000 människor plus kvinnor och barn. Alltså närmare 10 miljoner människor. Vem skulle våga att den mäktige farao skulle ge som specialtillåtelse att Israels folk skulle få dra ut därifrån? Så svarar, säger Moses då till Herren att när de spörde av honom, vem har sänt mig? Vad ska han då svara? Vad är ditt namn? Och det är lite av texten och så får vi ta. I femte vers i texten går talar om Herrens namn. Och där ligger massa i det som vi ska ha om Gud Jesu nåd och så kommer in på vad Herrens namn är och vad det betyder. Och därifrån andra Moseboka, ifrån det tredje kapitlet, så kan vi läsa det sån när Moses föll. Vad är ditt namn? Vad är hans namn som har sänt mig? Han som har rädd att Israels folk skulle dra till det utlovade Kanaans land. Där ser Gud sitt namn så här. Jag är den jag är. För oss som läser de orden utan att känna till grundspråken så är det närmast möjligt att uppdaga Guds namn. Guds höje och mäktig och allmäktige namn ligger i dessa ordna. Jag är den jag är. Det ska bli svaret till Moses. Jag är vad sen. I hebraisk bibel så står det här en Guds namn med fyra bokstäver. J-H-W-H. Göran visste inte hur man skulle uttala det. Den tänkte det som att Guds namn är så höghärdigt att den vågar inte att uttala det. För visst de uttalar det fel så har de missbrukt Herrens namn. Så omskrev den det. Den kallade det för Jahve. Och någon har ju senare översatt det ordet till Jehova. Det är på tusentalet. Men det menar man idag att det är fel. Det är inte grundlag i den hebreiska texten och översätter det till Jehova. Men i alla fall, det var det som Herre. Herren, Herre. I Nya Testamentet så är det samma ordet. Det är ju som det att Nya Testamentet är ju översatt till gräsk. Och det gamla testamentet var för på hebraisk. Och på gräsk så lyder det som ego eimi, som betyder nöjaktigt detsamma som jag är. När vi då går till Nya Testamentet och ser vad Jesus lär, så ser vi att Jesus han kallar sig själv med det höje Guds namnet, jag är. Han säger bland annat som om det inte får tro att jag är den jag är, så ska det dö i deras synder. Alltså möter vi nu den levande Gud här i begynnelsen av det här kapitlet som vi läser. Israels folk hade som jag nämnt kommit till gränsen vid Kanaans land. Gud hade ju vid begynnelsen av ökenvandringen gitt dem de 10 bud. Och där kan vi läsa härifrån femte kapitel. I det samma femte Moseboks femte kapitlet så talas det om när Gud uppenbarade sig på Sinais berg för folk. Och vi husker, det står skrivet att det var torden och det var lyn och folket fritt. Men Gud uppenbarade sig där. Och människan blev fylld av sån frukt att de bar ytligt Moses. Att Moses skulle bära fram inför dem deras önske och innerlig hopp. Att Gud skulle sända en mellanman. En person som kunde vara mellan dem och Gud. För om Gud skulle tala direkt till dem. För det hade han upplevt och erfart hosten. När han talade till Moses där också på fjällan, det är inte spök. Den vågar ingenlunda och möter den levande Gud. Och Moses han går till Gud i bön och fortäller enkelt och klart att folket de säger att Gudan och ordet som du har gett, det vill vi följa. Vi vill höra och vi vill avge. Men nu ber vi om en mellanman. Så står det skrivet där att Gud syntes gott om den bön. Och hvis vi skulle flytta oss ifrån femte Mosebok och helt till det 25, till det 18 kapitlet, så kan vi läsa där om den mellanmannen som Gud fortalde att han skulle ge. Där står det, Gud säger till Moses, en profet liknande som dig ska Herren Gud uppresa av dig av deras mitt. Och han ska få höra. Och det var ju nettopp den profeten Jesus Kristus som Gud skulle uppfästa. Folket lovde på ära och samvittighet. Vi kommer till att adlyda Guds ord. Och nu har jag bara lust att se, vi ska huska på vilket folk det var. Det var stort sett ungdomar. Alla gamla som var 60 år och äldre. Alle av alle de mange hundre tusen var død, bortsett fra to personer. Og de to personene var Guds trofaste og troens predikanter, Josef og Kaleb, som vi husker. De som vågte å gå for å, eller som var speid av Karans land, som sier sånn at om Gud er med oss, så skal vi innta land. Det var kun de som var yngre än 20 år när de drog ut av Kanaans land som nu fick vara med in till Kanaans land. Och Moses var själv en gammal man. Vi kunde ha fortalt om vilka synder som Moses gjorde som var orsaken till att han inte fick komma in i Kanaans land. Men Bibeln är ganska öppen på att Moses, han var också, även om han var en Guds man, gänstlig mot Gud och han tyckte på att kan han nu verkligen slå i klippen med staven i klippen och det kommer vann ut av det. Mån här vill lade strömmen vann på det. Och samma var också Aron, hans bror, han fin. Och så kan vi läsa i Kabosiböcken att på grund av det så fick inte den komma in i Kanaans land. Men Moses han stod där helt för gränsen. Och han gick senare högt upp på ett fjäll som kunde spela in i Kanaans land. Men om mer fick han inte. Och nu skulle folket in. Och så håller Moses en avsnittstal på att läsa om för folket. Och nu vill han inskärpa det viktigaste av det allra viktigaste överför dem. Det var nettopp det som han begynner det här femte kapitlet, det här femte Moseboken med. Moses talade till hela Israel och han sa till dem, hör Israel. Då hade man fått namn efter patriarken Jakob. Då blev folket kallt Israel. Hör Israel i lovet och de bud som jag talar för deras öron idag. Och lär dem och ta vara på dem så det där håller dem. Och jag citerar ju till här ifrån kapitlet förut också. Att den långde. Ja, för ära och samvittighet. Vi vill höre, vi vill adlyda, vi vill följa allt det Herrens tjänare vill tala till folk. Hur gick det? Vi behöver inte annat än att gå ett litet stycke ut i på ökenmöljen. Då begynte man ögonblickligen att knurra emot Moses och Aaron. Varför har de fört oss in till öken för att vi ska dö här? Varför må vi lite och uppleva allt det trist och eländiga? Och folket synda så stort. Jag skulle inte mer till än att det andra kön fristar till hov, som vi kan läsa om de hedniska kvinnorna. Så var det 23 000 människor, eller män då, som måste dö på grund av det. Alltså en stor synd som kom och visade sig. Jag har en så stor synd, mycket större än det, att Gud tror att han ville tillintetgöra allt liv på jord. Men Moses, som det står skrivet om, att han var den mest tålmodige, saktmodige man som var på jorden. Han syntes det blev för mycket. Han går på nytt igen i bön inför Gud. Att Gud inte skulle tillintetgöra. För Gud sa av han och Moses skulle han upprätta ett helt nytt folk. Och Gud gjorde ju egentligen det. Det kan vi också komma in på. Att Gud gjorde i Jesus Kristus och upprättade han ett nytt Guds folk. Men Moses säger, om du gör det så slätt och så vittnar vi ut av livet. Nu fick folket allvarligt inpränta nödvändigheten att ta vara på Guds ord. Vi människor vi har så kämpekort förkommelse. När Gud välsignar oss så går det bara en kort stund och så har vi glömt. Det att vara Guds folk betyder att vara ett annorledes folk. Ett folk som är totalt annorledes än alla andra folk på jorden. Ja, Israels folk var ju Guds egendomsfolk. Gud ville vara konge över dem, men folket ville inte ha Herren till konge. De ville vara som andra folk på en konge, som de kunde följa och anbyta. Och vi husker det att dem förkastat den Herren hade utvalt, och Herren säger, de har inte förkastat dig, men det är mig, alltså Herren, som Israels folk hade förkastat. Men trots det så ser vi Guds trofasthet på nytt och på nytt. Landet skulle de få ta i eje, och de gick, fick också det landet i eje, som Bibeln omtalar, till evig tid, alltså Kanans land eller Israels land. Och det påminnes här att det är viktigt att Guds folk skulle frykta det här. Guds frykt, det är inte detsamma som att vara rädd. Livrädd, sånt som Israels folk var där när Gud talade till Moses på Sinai. Men Guds frykt, det betyder den högsta formen för respekt, ärefrykt, som före till att man vill adlyda och följa och göra det Gud vidare i sitt liv. Ta vare på alla hans lovar, hans bud som jag vill byda dig. Och så står det här, det är inte bara de som levde då, på samma måte som inte Guds ord bara till oss. Det är inte nog för oss som bästa föräldrar och föräldrar att vi är kristen. Och så lär vi bara barnen och barnebarnen och svigerbarnen lite som blir råd för alla krafter här i tid. Nej, är man en gång en kristen? Är man en far, en mor, en bästefar, en bästebror? Så har Gud påmint om att där är en förpliktelse och vittne om och lära den uppväxtande släkten Herren och henne. Och vi behöver att bli påminnt på nytt och på nytt därför att vi har så otroligt lätt för att glömma. Och därför så kommer vi också till församlingen för att höra Guds ord, för att vi ska bli påminnt om det. Och det ska ske att vi ska bli lagligt lärda av Gud alla våra livsdagar. Och så lyder en välsignelse, för att dina dagar må bli många. Ja, inte bara många i den betydningen att vi lever upp till kanske 80 och 90 och 100 år, men att man får del i det eviga livet som Jesus talar om. Så fortsätter Moses här och säger: hör nu Israel och ge akt, väl akt på och håll det, så vill det gå där väl och du må öka som blir talrik. När Moses här talar, så talar han i första hand om budan och Moseloven som Gud har gett. Men det betyder inte detsamma som att det innehåller en massa evangelier. Det innehåller liksom den röda tråden som är Jesus Kristus själv. Du talar i många platser i alla av Bibelns böcker. Också i alla gamla testamentets böcker så fortälls det om löftets son, om Jesus. Det går som en röd tråd som är nämnt igenom hela gamla testamentet och helt in i det nya testamentet. Då ska det få till land som flyter av mjölk och honung. Och för oss som nu lever i den nya pakten, så väntar ju inte vi på ett nytt jordiskt rike, sånt som de väntar på ett nytt land, Kanaans land, Israels land. Vi har det gott nog, sånt som vi har det här. Men viktigt är att vi inte skulle få det så gott här att vi inte ser emot det som är ända bättre. Ett fäderland hjemme hos Gud, som inte är gjort med händer, som inte bara flyter med mjölk och honung, men där den himmelska glädjen ska bära över alla dem som får del i den välsignelsen där. Och Moses han fortsätter här: hör Israel, Herren vår Gud är en. Varför poängterar han Gud att Herren är en? Jo, han gör det därför att på den tiden så fanns det många, väldigt många gud på samma måte som det så finns idag. Både sådana religiösa gudar som människan tillber i olika världsreligioner och som den upphöjer och tar sin tillflykt till. Men också väldigt många andra ting som människor klynger sig till, som kan bli och som blir till en avgud för det. Och nu vill Herren liksom löfta upp sitt eget namn och sig själv, att det är ingen andra huta än han. Det är ju det vi också kan läsa om i andra Moseboks huvudkapitel, där hudan är så. Eller också här i femte Mosebok, femte kapitel, där alla de tio budorden nämns upp. Och där är ju det allra första budordet, att Herren din Gud är en. Så vi just ska, älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt sinne och hela din Gud. Och din nästa som dig själv. Det behöver också bli och bli påminnt om, så att inte vårt hjärta skulle bli fast i sånt som röver skatten, som röver Herren ifra oss, ja, som röver den här Jesus ifra oss. Så kommer här ett gudsord, det som Jesus också hänvisar till. När Jesus samtalade med olika människor i den nya testamentet. Om vi går till Lukas evangelium 19 kapitel, där ser Jesus det sån i den 19 versen också. När det var en ung rik man som kom till Jesus. Han hade bekymmer. Ja, han ville veta vad som var det första budet. Alltså inte bara som det första i räcken av tio bud, men det första i betydningen av det allra viktigaste. Och då hänvisar ju Jesus nöjaktigt till detsamma som vi läser här också. Att Herren alltså vår Gud, det är han som är vår Gud. Ja. Och han säger det så att han har hört allt ifrån ungdomen. Gudan den tentan, Jesus han lyfter upp för han god Gud är både mot och älskar Gud som det allra högsta och största Gud. Och så lyfter han också upp andra bud som du ska inte dräpa, du ska inte driva på ord, du ska inte stjäla, du ska inte avlägga falskt vittnesbörd. Heder din far och din mor och du ska älska din näste som dig själv. Ja, samma lärdom möter vi också i Matteus evangeliums 22, där Jesus också visar till. Där ställer den låglärde spörsmålet lite annorlunda. Där ställer han spörsmålet som, vad är det största bud? Och han kommer till Jesus med att tilltala han med gode mast. Och Jesus säger till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utan god utdelning och det är Gud. Och så där nämner Jesus för han de två första och de två största buden. Alltså det vill säga att älska Herren vår Gud och hela vårt hjärta och så vidare. Det är den största och det är den första buden. Och så nämner Jesus ett annat bud som vi också kan läsa om i tredje Moseboks 19 kapitel. Och det är budet om hur människan ska förhålla sig i förhållande till andra människor. Du ska älska Herren din näst som dig själv. Jag vill läsa här i texten vår. Och du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och all din makt. Och vi kan ställa spörsmålet. Lyktes det gamla testamentets gudsfolk och uppfylla det här budet? Det är väl himmelig enkelt att svara avkräft. Nej, den lyckas. Och vi kan spöra, vad är orsaken till att den inte lyckas? De hade ju budan och de hade ju Guds lärdomar som enkelt och entydigt och väldigt precis lärde dem vad de skulle göra och vad de inte skulle göra. Och som budan också pekar på, du ska och du ska lyckas. Men samtidigt så ger inte Mose lov, eller de tidigus lovan kraft. Den är riktigt nog som en spel. Och ingen får kraft med att se i spel. Och lovens hänsikten är att vi ska avslöra och avdäcka all synd, all urenhet, all falskhet, all besvik som finns i oss. Men om vi ser i spelet och ser att det är nätt, det är ord. Mig som är i det här spelet som är orsaken till att jag har syndat emot alla de här Guds bud. Men när spelet ser spelet så blir man inte det. Men spelets hänsikt är att vi ska få självärdelse. Att vi ska gå in i oss själv. Att vi ska se vår förtappade och hjälpeslösa tillstånd och se att vi är förtappade. Vi behöver nettopp den här mellanmannen som Gödan och för Moses favn att Gud skulle se med en mellanman i vår steg. Och då kan vi komma lite in på det här räntet om Gud J-H-V-H Herren Gud. Jesus var så bärare av detsamma Guds namn. Det att älska Herren Gud, det är en riktig sak. Men det är nöjaktigt detsamma och älskar Jesus. För Jesus är också bärare av Guds namn. Detsamma höje och dyrbara namn. Och Jesus han talar mycket, mycket i sin bibel nettopp om det. Jag har lust att lite grann citera till när Jesus samtalar med människan och undervisar nettopp om det här. Vi ska se lite ifrån Johannes evangelium från det 14 kapitlet. Där påminner Jesus tre gånger om det. Och Jesus han säger det så. Han liksom löfter fram Guds ord på samma måte som Moses löfter fram Guds ord att vi ska följa det. Så förklickar och så Jesus kristenheten till att följa och till att arbeta och till att höja till Guds ord. Man ser här i Johannes evangelium 15 kapitel vers 15. Ursäkta, 14 kapitel vers 15. Visst där älskar mig så håller det i mitt bud. Så talar han vidare om att han skulle be till Gud far. En så dyrbar bön att de som älskar hans ord och som samtidigt också älskar han, så skulle han be till Gud far att Gud far skulle komma ner från himlen som Jesus kom ner från himlen och som den helgen också är bland människor. Att alla de tre skulle komma och ta bolig i hjärtat till ett människa som älskar Jesus och som älskar Gud och som älskar Guds ord. Jesus han säger detsamma också här i det första verset i det 14 kapitlet. Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och vare som älskar mig ska bli älskat av min far. Och jag ska älska honom och uppenbara han för mig för honom. Hur ligger hemligheten i att vi ska kunna lite grann uppfylla det som texten var därifrån femte Mosebok sjätte kapitel talar om att älska Herren. Vi har ju inte ett sånt hjärta att vi kan älska Herren. Nej, vi har inte det. Men Gud kan skapa det. Och det är ju nettopp det Gud har gett. När han ger sin egen orm, när han driver ut den orden av hjärta och vi blir ett Guds barn, så ger han Kristi sin. Och Kristi sin älskar självklart Kristi ord och älskar Gud Fader. Och på den måte, när Gud har utgitt kärleken i ett Guds barns hjärta, då har vi fått det som uppfyller loven. Det är liksom kärleken som är på en måte både loven och profeten och allt som är skrivet i dem är byggt på grundvålen som kallas för kärlek. Älskar man Gud så respekterar man han, så bryr man sig om han. Ja, då lar Gud det ske åndeligt sett genom det som vi senare i texten vårt talat om, där man skulle skriva dessa Guds bud. Förunderligt nog för oss virkade man skulle ta en sån liten hylster av pergament och så skulle man skriva sådana små lappar med viktiga nyckelbibelvers och putta in i den, så skulle man ha ett band runt panna och så skulle man sätta de här bibelversen in i den och så skulle man ta det på armen i mellan albun och håndledet då, och så skulle man binda också där. Och alla de här lappan här, det står skrivet om, och det kan vi alla läsa om i Bibeln också. Det gick för långt, ja det gick för långt med farisén och skriftlärda, de missförstod det. Men det Gud menar med det, det att Guds ord skulle på en måte vara så in i oss, Guds vilja och Guds väg. Ja, det talas här i femte Moseboks femte kapitel att vi skulle vandra på vägen. Och Nya Testamentet talar ju också om att vara en kristen. Det är de som går på vägen. Himmelvägen betyder att det är de folket som är annorlunda på. Som inte skäms att vara Jesu vänner. Som inte skäms att vi avviker. Och jag vill säga, kära unga. Det är på samma måte som också vi äldre starkt träga och påvika av världen. Men ändå värre för docker är det till liksom att våga och bryta med alla vantliga och världsliga vänner. För man ska på en måte vara lik sånt som Guds folk ville vara det. Allt för lik världens folk ville de vara. Och därmed så smälta de samman och så blev icke kristendomen klart. Och det som nu vi får i alla fall lära ut av texten vår, att det att skriva det på vår palmare, på vår arm, att det skulle vara i vår hjärta. Och det är ju så att när Gud har gett sin helige ånd, så lär vi oss Johannes om att den helige ånd ska påminna och lära oss om allt det som Jesus har talat och lärt. Och så kan vi gå till oss själva och så kan vi tänka, klarar vi som kristen Guds barn som har fått den helige ånd och liksom så totalt bryter lös ifrån det att Gud är nära oss och han påminner oss. Jag tänker det att så länge som vi har Guds ånd så vill Gud påminna oss i alla situationer när vi står i krysset och gör det som är usömmeligt eller det som är galt. Och jag tänker det att när vi gör dumma och dåliga val så kan vi inte skylla på att inte Guds helige ånd har påminnt oss. Men då kan vi bara peka fingern på oss själv. Vi behöver inte en gång att peka på andra och säga att de lockar oss eller förfört oss. Men vi kan peka på oss själva och på vårt onda hjärta att vi har lagt den onda förfört och led oss. Och därför så behöver vi den här jämmeläraren, den helige ånd som hela tiden ska fostra och lära oss till hela sanningen. Dessa ord som jag bjuder idag, och det är sista delen av texten då, det som talar om Guds ord och dens viktighet och dens plats i ett Guds barns liv. Guds ords plats i ett annorledes folks liv. Dessa ord som jag bjuder dig idag, de ska du gömma först och främst i ditt eget hjärta. Därför att hjärtat, det är det innersta av oss. Det är där som Gud vill och där Jesus vill ta bo. Men inte bara det. När nu en gång Guds ord har fått rum i vår hjärta, ja, då begynner också renselsen innanifrån. Inte utanifrån med yttre gärningar, sånt som skriftlärde och fariséerna som bara malte de här gravvagn som var full av dödningebänk och som bara pyntade sina fasader att det yttre liv ska vara fin så att den fick ros av människor. Då blir man aldrig ren hjärta om man begynner fel väg. Men man ska begynna innanifrån så som texten här omtalar också. Du ska jämma dig i ditt hjärta. Och när kristendomen blir dyrbar på vårt hjärta, ja, då vill vi inte skjula och gömma det där. Men då vill vi, alldeles som det här talas om, det lilla templet, den lilla kyrkan där hemma, där man all kristendomen ska ha sitt utgångspunkt. Förhållet mellan föräldrar och barn. Du ska inpränta. Och inpränta betyder det att du ska påminna dig om det som du tror sig både i tid och utid. Och ännu mer detalj som det här står. Om vi startar med morgonen, när du står upp, så ska du lära dig och undervisa och påminna till dina barn och till dem du runt. Stå upp med en bön och med tack till Gud att du har bevarat den natten som har gått. Med håp och bön till Gud att du skulle ge kraft att man kunde vara ett vittne för den här Jesus. Du ska inpränta dem till dina barn. Och du ska tala om dem när du går i ditt hus. Ursäkta, när du sitter i ditt hus. När du går på vägen. När du lägger dig och när du står. Alltså så när ska Guds ord och behöver Guds ord och värde hos oss. Är det alltså viktigt? Är det inte nog att vi går en gång på ruta för att höra Guds ord? Det är nog så att det kan ofta vara något för att Gud bevarar troen. Det tvivlar inte på. Men sin Guds ord är vår kraft till det. Och när vi följer oss fall, ja, då vill vi också slå upp i Guds ord och läsa det. Och då vill vi samtala också med människan, inte bara det skrevna Guds ord, men så det som vi har upplevt, det vill vi fortälla och dela med oss. Du ska binda dem som ett tegn på din hand. Alltså om vi tänker då att våra hand, vår hand, vår fot, våra öja eller andra våra kroppslemmar är i färd för att göra något usömmelige eller ukristigt, så ska för vi räcker vår hand och gör något ont, så ska det här Guds ord som usynliga skrevet där de ska påminna oss att du är ett världsmänniska, du är ett vredensbarn, men du är kallt till fred. Du ska inte förbanna, men du är kallt för att välsigna. Du ska inte göra ont i botten, men du ska göra det som är gott, så det kommer till nytta, till gavn, till välsignelse på din möte på din väg. Och så måste vi vara fort när vi är färdiga och gör ett gård mot det som inte passar sig för en kristen och Guds barn. Så ska det liksom när vi lyfter vår fot fram, så ska vi huska det att vi vet inte hur länge våra fötter fortsätter här på vägen. Vi ska inte leva så urförståndigt att vi går på syndens väg eller utför en syndens hjärn. Samma också med öjan, att vi inte skulle låna det, låna våra öjan i syndens tjänst, eller vad det vilket som helst våra namn. Men att de här Guds ord som på en måte ska vara in i ryggmargen och är in i ryggmargen på ett Guds barn genom den helige ånd, ska påminna oss om att vi ska akta vår fot, akta vår färd, så vi skulle göra och leva efter det höja kall som vi är kall till. I sista versen så här talas det om att vi ska vara som en minnesätter, en påminnelse. Och du ska att skriva den på dina dörrstolpar i ditt hus. Vad betyder det? Dörrstolpan in till en kristen, läser vi om, ska vara bestänka med lammets blod, sån som var i gamla testamentet där. När Israels folk gick ut av Egyptens land, då skulle de bestänka dörrposten och det skulle beskytta och bevara. Och det är något av det samma som också här talas om när det skulle vara här med på dörrstolpar. Dörrar är ju det stället där man går in och där man går ut. Om vi då tänker på mun, eller för den sorts skyld, det som går ut av oss som människor, så ska de här Guds ord och de här påminnelsen som den helige ånd vill lära och fostra oss till, den ska påminna oss att din mun väl, som David så ber till Gud att sätta en lås för min mun, alltså för att han inte skulle tala det som skulle bli han till skador, andra till skador och han till olycka. Men samtidigt också som en påminnelse och som en vakt där vi dör, att inte allt möjligt skulle komma in genom vårt öga, att vi inte skulle pusta in sån här skadlig verkningsordning på den måten att vi skulle fördärva vår egen, men att vi skulle bli bevarat och skulle bli beskyttad, så att vi därigenom kunde finnas verkligen för Gud och för hans helge, för det rike som väntar oss. Det ska också vara med portar. Alltså Guds ord, det ska alltså på en så mångfaldig måte önska nu att posten blir att det, eller profeten här, att det skulle på en måte att det kunde få vara oss, bevara och beskytta oss under vägen och vandringen. Så har vi gått igenom det här texten då. Så får vi tacka Gud för det han har gett. Och så får en var och en av oss kunna rannsaka vårt eget hjärta och vår egen kärs tillstånd inför Gud och inför hans härliga ånd och ord. Och vi hoppade att Gud skulle kunna styrka och bevara en var och en av oss. Så vi skulle bli bevarade i det eviga livet. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen.